Den sista utav andens frukter, eller den sista klyftan i frukten, är självbehärskning. Apostlagärningarna 24 och vers 25. Där står det om Paulus. När Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, så blev Felix förskräckt och sa: det, gå din väg för denna gång. För den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. En del av Paulus undervisning var självbehärskning. Utav alla de här frukterna som vi har pratat om, så är det ju, okej, det är tålamod och självbehärskning. De två är lite annorlunda jämfört med de andra. De andra aspekterna är sådana vänlighet och godhet och kärlek och frid och glädje. De är lite mer, känns kanske lite mer positiva på något sätt. Medan här har vi en självkontroll, men det är också en positiv sak. Men det har en annan aspekt utav det. Det är lite mer det har just med att kontrollera sig själv att göra.
Är det inte lite så det att det är två, så är hur man är mot sig själv. Det har andra hur man är.
Ja, den var jättebra faktiskt. Det var en bra poäng.
Det är inte så svårt att klämma in ett väldigt god här och där. Det som tar inte så mycket kraft. Men självbehärskning, det handlar om att klara att hålla sig när det är liksom, när man är verkligen frestad.
Självbehärskning är inte så populärt, kan man säga. Och det ser man här i när Paulus predikar om det. Han predikade om självbehärskning och Felix blev förskräckt och sa: gå din väg. Och kanske reagerar vissa så när man börjar prata om självbehärskning. Att nej, men ska det kosta några ansträngningar från min sida, då får det vara. Om det är bra med de här karaktärsdragen som jag kan visa. Men om det kostar någon ansträngning från min sida, då är det lite någonting som man inte riktigt tycker om. Men självbehärskning är ju någonting som är otroligt viktigt i varje människas liv. När jag var liten så lyssnade jag på en sång om att borsta tänderna. Det finns sådana som människor, som vuxna sätter på ett barn för att lära dem att borsta tänderna. Det gick så här: att borsta tänderna var dag, det tycker jag är dumt. Jag gillar mest att dricka läsk och tugga bubbelgum. Men sen när tänderna gör ont och jag har stora hål, så skulle jag nog ha tänkt efter först och använt mitt förstånd. Och det handlar om självkontroll. Det är jättebra att ha. Att tänka först en gång och bruka sitt förstånd. Så för att lära sig att borsta tänderna så behöver man ha självkontroll. Istället för att följa de begären som man har, så gör man det som förnuftet säger. Och så skulle jag vilja definiera självkontroll. Jag vet inte hur ni skulle definiera självkontroll. Men jag skulle säga att det är att styras av förnuftet istället för sina begär eller impulser. Skulle ni hålla med om det? Gud har gett oss förnuftet för att vi ska kunna ledas utav det. Motsatsen till självkontroll, det är väl på ett sätt ett beroende utav, alltså ett begär, att liksom ge efter, att man känner att jag kan inte styra mig själv. Låt oss sitta i första Korinthierbrevet 9. Faktum är att självkontroll är egentligen frihet i sin verkliga bemärkelse. Ibland så tänker vi att frihet handlar om att följa sina begär och göra precis vad jag känner för. Men det är egentligen inte frihet. Frihet är att ha kontroll, att välja att göra vad du vill. Inte att bara ge efter för alla begären. För många människor som gör det, de är slavar under begären och de kan inte styra sig. Och det är inte frihet. Utan sann frihet innebär att man har självkontroll. Första Korinthierbrevet 9, vers 25-27. Någon vill läsa här, pratar Paulus om självkontroll.
Egentligen om man ser på frihet, får man jämföra det med till exempel djuren inhägnad. De kan röra sig jättefritt innanför inhägnaden och känna sig säkra för att ingenting kommer in i inhägnaden och kan skada dem. Så de inte har inhägnaden. Som då lagen är. De råkar illa ut. Det är bara tack vare inhägnaden som kan röra sig fritt innanför. Det är ju bara en liten inhägnad.
Nej, precis. Ja. Nej, det är sant. Det finns, Guds lagar är ju till för att skydda oss så att vi kan verkligen vara fria på ett sätt. Men för att kunna göra det så behövs den här självkontrollen också. Ska vi läsa första Korinthierbrevet 9, 25-27?
Men alla som tävlar underkastar sig i allt hårt träning. Det är för att vinna en segerkrans som vissnar. För att vinna en som aldrig
25.
Vissnar.
Första Korinthierbrevet 9.
Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad. För att jag kan inte själv på något sätt. För att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet när jag predikar för andra.
Paulus pratar i sammanhanget om löpare, atleter. Och hur är det om man ska vara en duktig atlet? Kan man bli det utan disciplin? Det kan man inte. Fråga vilken atlet som helst. Det är omöjligt. I min översättning så står det faktiskt att alla som tävlar måste ha disciplin i allt. Och de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi gör det för att vinna en som aldrig vissnar. Så på samma sätt som atleter behöver ha disciplin i allt, så behöver också kristna ha det för att vinna det verkliga priset. Och det är i allt, så det är ganska, det är ganska högt kall, eller hur? Vi ska inte vara, eller vi ska ha kontroll över alla våra begär. Det är målet med det kristna livet på ett sätt, eller det är ett av de här frukterna som vi ska utveckla, att kunna ha fullständig kontroll över oss, så att vi inte påverkas om någon säger någonting elakt emot oss, då ska vi inte bara snabbt reagera emot det. När vi känner begär, frestelse till någonting, så ska vi inte bara ge efter för det, utan vi ska kunna vara disciplinerade i allt det här. Och i sporten, om vi tar, ni känner till Nike kanske, Nike eller vad man nu säger, deras slogan, vet ni vad det är? Just do it. Jag tycker om den på ett sätt. för när det handlar om motion. Okej, okay, om det handlar om andra saker så är det inte bra, men motion, för att kunna motionera, det är det som de har med sina skor och allt det där. Bara gå ut och spring. Och jag vet, jag ville börja springa på morgnarna. Och springa är något av det tråkigaste jag vet, ärligt talat. Det, jag känner inte för det. Men jag sa, jag ska bara göra det, för jag vet att det är bra för mig. Och tvinga mig till, tvinga kroppen till lydnad, tvinga upp den på morgonen, ut och springer. Och efteråt, hur känner jag mig efteråt? Känns det bra? Jag känner mig, wow. Jag gjorde någonting bra där. Man får en belöning på något sätt efteråt. Och sen kan man äta frukost med gott samvete, verkligen. Men om jag hade legat där i sängen och börjat resonera med mina känslor att ja, men jag är så trött och jag har inte sovit tillräckligt länge och jag borde ju behöva mer. Ibland så kan de här orsakerna vara goda. Och jag säger inte att, att man alltid måste göra det. Jag bara pratar från mitt eget perspektiv. Men i mitt fall i alla fall så var det mest att jag försökte hitta en ursäkt att nej, men jag ska inte, för det är inte roligt att göra det. Men om jag tvingade upp mig, och jag gjorde det under 3 veckors tid, så var det ganska tufft. Men efter det så var det inte lika tufft längre. Utan det blev lättare och lättare. Jag vet att Tony, du har också berättat för mig om när du började. Du kanske vill dela med dig om det, om du sa att det hade blivit ett måste, och vad du hade sagt. Det var om att promenera, eller?
Ja, alltså jag promenerar ju dagligen. Och det först när jag började så var det ju ett det här behov. Efter en tid så blev det här behovet
jag minns inte heller, men det var någonting i stil med att först är det ett behov, sen var det ett en glädje, eller?
Nej, det var inte glädje.
Inte glädje, det var något annat. Ja, förlåt att jag satte dig på plats. Men det är okej, men i alla fall i slutändan så sa du att det var som ett måste.
Till sist så blev det ett måste.
Ja,
och det är fortfarande.
Mm-hmm. Och då är det på något sätt att du känner nästan ett begär till att göra det. och det är en aspekt som händer. Neil Nedley pratar om 4 stycken aspekter när man förändrar en vana. Den första är att man är omedvetet inkompetent. Alltså han pratar om att man inte gör det. Eller, man är omedvetet inkompetent. Det betyder att man är omedveten om att den här vanan är dålig. Och man gör inte det som är rätt. Sen så kommer man till en situation där man är medvetet kompetent. Inkompetent. Medvetet inkompetent. Alltså man blir medveten om att jag gör någonting som inte är bra för mig. Någonting som jag borde ändra på. Men jag klarar inte av att göra det. Nästa steg är att man blir medvetet kompetent. Och det är alltså att jag bestämmer mig för att ändra på den här vanan. Och sen så börjar jag göra det då. Och då krävs det lite ansträngning. Jag måste vara medvetet kompetent. Hela tiden tänka på det här. Men det slutar inte där. Utan nästa steg är att jag blir omedvetet kompetent. Alltså det har blivit en del av min vana, utav min karaktär. Och därför så gör jag det bara för att det är vem jag är. Och det är dit som den här disciplinen kan föra oss. Jag vet, en ovana som jag hade var att småäta mellan måltiderna hela tiden. Nu ska jag inte, ja, ni vet att det är dåligt för era tänder, eller hur? Så, men i alla fall, det brukade jag göra. Jag åt godis och frukter och allt möjligt sånt här mellan måltiderna. Och hade hål i tänderna och sånt där också på grund av det. Och det var lite svårt att sluta, för det var en sån vana. Jag kände att jag blev hungrig direkt och sådär. Men vad jag gjorde då var att det var någon som utmanade mig och sa att har du provat att fasta någon gång? Och att vara utan mat en hel dag, det hade jag aldrig varit i hela mitt liv. Jag tänkte det skulle vara intressant att prova på och se om jag överlever. Så jag antog utmaningen och jag drack bara vatten då en hel dag. Och det var något av det svåraste jag har gjort. För hela tiden så såg jag saker och jag skulle ta det. Nej, just det, jag ska inte äta. Åh nej, jag ska inte äta. Hela tiden. Under hela den här dagen. Och till slut så klarade jag det med, kanske med Guds hjälp, jag vet inte. Men jag lyckades. Och efter det så hade jag inga problem med småätandet. För jag visste att jag hade klarat mig en hel dag utan mat. Så jag klarade mig nog några timmar fram till nästa måltid. Så det här med självdisciplin är någonting som öppnar vägar för att leva ett segerrikt kristet liv. Ordspråksboken 29:11 kan vi läsa. En bra text. Nu, jag tog bara de här exemplen för att de är enkla att förstå. Men jag tror att de gäller också för andra sådana verkligen stora moraliska frestelser som vi möter. Ordspråksboken 29 och vers 11 så står det så här. Dåren släpper lös all sin vrede, men den vise håller den tillbaka. Ibland kanske vi tänker att det är ärligt att om jag blir arg så måste jag släppa lös min vrede, eller jag måste visa mina känslor direkt. Men vishet är att ha kontroll över dem. Det står att, ska se om jag hittar det här andra som jag tänkte på. Ordspråksboken 16:32. Ordspråksboken är full av såna här kognitiv beteendeterapi. Ordspråksboken 16:32. Det står bättre en tålmodig man än en hjälte. Bättre styra sitt sinne än inta en stad. Så att styra sitt sinne, det handlar inte bara om att styra sina känslor, men det handlar också om att styra sina tankar, eller hur? Om jag får en ond tanke som kommer in i mitt sinne, då ska jag inte fortsätta tänka på den. Om jag pratar om frestelser, när, okej, som en ung man så blir man ibland frestad till att tänka orena tankar om någon kvinna som kanske går förbi eller som man börjar tänka på. Okej? Någon av er vet vad jag pratar om. Och vad ska vi göra när de där tankarna kommer? Vissa tänker att ja, men så länge de bara är i huvudet så är det ingen fara. Så länge jag inte gör det i praktiken så är det ingen fara. Men det stämmer inte. Vi behöver kontrollera våra tankar. Styra vårt sinne. Och behöver stöta bort de här tankarna. Kampen måste börja där i vårt huvud. Och så om vi inte, om det inte börjar där, så är vi då är vi dömda att misslyckas när frestelsen en gång blir så stor att vi inte, eller att, att vi hamnar i den situationen när vi, om vi inte har bestämt oss i förväg för det. Precis.
Man kan förhindra att en tanke dyker upp. Man kan förhindra att fågeln bygger ett bo ovanpå huvudet.
Det är sant. Det är faktiskt en jättebra poäng. Och det, jag tror det är Martin Luther som har sagt det först. Så, men det, ja, det är helt rätt.
Man ska inte låta tanken få bo i huvudet. Man kan inte hindra att en tanke dyker upp.
Nej. Och det är så. En frestelse är liksom när en tanke kommer in i vårt huvud. Och det är inte en synd där och då. Men synden är när du låter den bygga bo i ditt hår. Så det är, ja, tack för den. Det var jätte, en jättebra och viktig poäng i det här sammanhanget. Så det är det. När det kommer in, vad ska vi göra med den? Ska vi fortsätta spinna vidare på den? Eller ska vi skjuta bort den? Och det kan vara svårt att kontrollera sina tankar. Men ni kan prova en sak, och det är att sjunga en andlig sång. Det är ett bra sätt att kontrollera sina tankar på. Och be att Gud ska hjälpa oss. Fylla vårt sinne med hans ord. Det är också saker vi kan göra. Men en annan aspekt i det här med tankar kan också vara, det kanske inte är sådana tankar, orena tankar, men kanske är det negativa tankar vi får. De har vi också en skyldighet att inte låta bygga bo i vårt hår. Kanske är det att nedvärdera oss själva. Kanske är det att, att tänka otrostankar, eller kanske är det att vara negativ, som jag sa. De här sakerna behöver vi också ta itu med. Och försöka tänka rätt, styra vårt sinne. Då är vi bättre än en hjälte. Och vi kan inte göra det i egen kraft. Andra Timoteus 1 och 7. Andra Timoteus 1 och 7. Två verser till som jag vill att vi ska titta på. Andra Timoteus 1 och vers 7. Och vers 7. Kanske någon vill läsa den?
Din Herren har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
Självbesinningens ande. Eller självbehärskningens ande. Den heliga ande är inte bara kärlekens ande eller fridens ande, utan han är också självbehärskningens ande. Och om vi får den heliga ande som bor i oss, så kommer vi att ha de här frukterna. I Filipperbrevet 4:13 så står det att jag förmår allt i honom som ger mig kraft. Vi har inte kraften i oss själva, men när vi beslutar oss för att göra det som är rätt, så kommer han att ge oss kraften att också göra det som är rätt. Men vi behöver göra vår del. Utan Jesus kan vi inte göra det. Men utan oss kommer han inte att göra det. Det är vi själva som driver ut synden, skriver Ellen White. Det är riktigt att vi inte har någon egen kraft genom vilken vi kan befria oss från Satans välde. Men när vi blir när vi vill bli befriade från synden. Och i vår nöd ropar efter en makt som finns utanför oss och ovanför oss själva, kommer våra egna själskrafter att förstärkas av den heliga andes gudomliga energi och lyda viljans anvisning att fullborda Guds vilja. Jag vet inte om ni hänger med på det, det är ganska djupt, men vi har inte kraften. Men när vi vill och ropar till Gud, så kommer Gud att ge oss den kraften, så att när vi sen handlar så kommer vi att klara det som vi inte klarar av annars. Det är som den lame mannen som ligger där. Och Jesus säger, ta din bädd och gå. Han kan inte göra det, eller hur? Han har inte kraften i sina ben att göra det. Men Jesus sa till honom ändå att stiga upp och gå. Det var inte Jesus som gick och lyfte upp honom. Utan han behövde fortfarande välja att göra det. Men när han valde att göra det, då fick han kraften och klarade av att göra det. När han trodde på Jesus, att Jesus skulle ge honom den kraften, och han agerade som om det var sant, då blir det en verklighet. Och samma sak gäller för oss i självbehärskningen. Vi har inte den här självbehärskningen i oss själva, men om vi har förmågan att välja. Och förmågan att välja kan vi använda. Och då kommer Gud att styrka vår vilja, styrka vår kraft, så att vi både vill och gör det som han ser det bäst. Så. Har ni några andra tankar om de här frukterna? Jag måste säga i alla fall att jag har, i det att jag har studerat det här och pratat tillsammans här med er, så har jag fått ut mer av det här och jag har förstått lite mer om vad de här andens frukter faktiskt handlar om. Och kanske är det någon av er också som har fått någonting ut av våra studier tillsammans som vi kan prisa Gud för. Så låt oss be. Det står i Lukas 11:13 att Gud är villig att ge den heliga ande till de som ber honom. Så om vi ber om den heliga ande, så får vi det här vattnet som vi behöver för att kunna bära den frukt som han vill skapa i oss. Så ska vi be. Gud ska hjälpa oss. Himmelske fader, tack för att du vill ge oss din ande. Vi ber att du ska vattna oss så att vi kan bära frukt till din ära. Och Herre, led oss. Jag ber att du ska ge oss ett större mått utav de här olika frukterna som vi har tittat på. Hjälp oss att ha självbehärskning och tålamod, vänlighet, godhet, kärlek, glädje. Alla de andra aspekterna utav den karaktär som du vill se utvecklad. Och jag ber att vi ska kunna få nytta utav de här sakerna i praktiken, i vårt liv. Vi tackar dig för vad du kommer att göra. Vi överlämnar oss i dina händer i Jesu namn. Amen.